Läget i Gaza blir allt mer ohållbart. Antalet döda stiger dagligen och människorna inne i området hotas av massvält. Allt medan kriget maler på runt om. Samtidigt som de internationella rösterna blir allt högljuddare och lägger allt större press på Israel att göra någonting. Och frågan är ju då hur länge Israel kan fortsätta med vad som, jag menar, vissa skulle vilja kalla folkmord. Men åtminstone ser det ut som ett krig för att bli av med befolkningen i Gaza. Rosbeck Parsi, får man säga så att målet är att bli av med liksom Gazas befolkning? För det är ju det som resultatet verkar bli i alla fall just nu.
Ja, man kan ju åtminstone säga att det vore ytterligt naivt av den israeliska regeringen att tro att resultatet kan bli något annat än etnisk rensning och massvält med tanke på hur de för kriget. Så att jag tror det som många frågar sig, inklusive amerikanerna, det är vad är vägen ut från det här även ur israeliskt perspektiv?
Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Thomas Selén, och jag har med mig Rosbeck Parsi som är programchef i Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet i Sverige. Hej och välkommen, Rosbeck.
Tack så mycket.
Som sagt, det är ett långt krig vid det här laget. Mer än 30 000 palestinier har dödats sedan Israel inledde belägringen av Gaza då efter att Hamas angrep Israel brutalt i oktober. Och FN talar om att mer än en halv miljon människor just nu verkar vara på gränsen till svält i det här området. Värst är det i de norra delarna, men hotet om att konflikten ska utvidgas ända ner i söder nära den egyptiska gränsen, den hänger i luften. Och med allt det här som pågår då, så den senaste målsättningen när det gäller att få stopp på konflikten har varit att få till ett fredsavtal eller åtminstone någon slags eldupphör mellan Hamas och Israel innan den heliga muslimska fastemånaden Ramadan. Vad bedömer du att chanserna för att något sånt här faktiskt kommer till stånd är?
Ja, vi kan ju hoppas, men jag tror problemet lite grann är att vad Hamas vill med en uppgörelse och vad Israel vill, och framförallt Netanyahu vill, är två helt olika saker.
Vad är det de vill då? Jag menar, vad är kraven från dem?
För Hamas del så handlar det om att återskapa någon sorts normalitet, och de ser ju framför sig att de kommer fortfarande ha en framtid i Gaza. Så de är ute mer efter en permanent vapenstillestånd. Medan den israeliska linjen är att Hamas ska bort från Gaza, kosta vad det kosta vill. Så vad de är ute efter är tillfälligt vapenstillestånd och få tillbaka gisslan. Men själva, så att säga, kampen och kriget mot Gaza tänker de inte sluta med.
Det här låter i mina öron väldigt konfliktfyllt redan när de börjar med, om Hamas föreställer sig att de kommer att vara kvar och allt ska återgå till något slags som det var förut läge, och Israels krav och mål är att bli av med Hamas. Det känns som att det inte finns utrymme för kompromisser där.
Ja, som det ser ut just nu så verkar det inte som att någon av dem är villig att visa någon kompromissvilja. Båda är ju, så att säga, orealistiska i vad de förväntar sig, så att det är lite grann deras maxkrav. Hamas kommer inte att försvinna från Gaza. Enda sättet att få bort dem helt och hållet är att massivt etniskt rensa hela Gazaområdet. Å andra sidan så kommer inte Hamas att kunna verka där, så att säga, som om det vore 6 oktober. Så att problemet i det just nu är att en politisk lösning kräver inte bara en politisk vilja utan också en sorts politiskt perspektiv. Och det tror jag finns inte riktigt just nu.
Just det. Nå, om man har följt med, så att säga, internationell politik någon gång i sitt liv, så vet man att diplomati brukar ta tid. Men här har man en tidsram som man försöker förhålla sig till. Det är nämligen USA, Qatar och Egypten då, som har lite gått samman för att försöka se till att det här eldupphöret i alla fall skulle bli av. Och de verkar väldigt måna om att det här måste bli klart innan Ramadan, som alltså börjar nu på söndag den här veckan. Varför är man så mån om just det här? Vilken betydelse har Ramadan?
Ja, man kan säga dels är det en symbolisk betydelse att det är den månaden som, så att säga, alla ska fasta och tänka på sina liv och etc. Vara, så att säga, lite mer framåtblickande och lite mer andliga, om man så vill. Det där är kanske mer en symbolik och en del av en politisk tidslinje som finns utanför Gaza. Jag tror att retoriken och känslorna inför det som händer i Gaza kommer att stiga flera grader. Det tror jag nog att det kommer att göra. Men framförallt vad det handlar om, det är ju att det finns väldigt många människor i Gaza som nu snart kommer att börja svälta. Så att man kan säga att det är ju egentligen den viktigaste klockan.
Nå, som sagt, ju längre det här kriget pågår desto värre blir det här lidandet. Och det är ju inte bara kulor och bomber som dödar utan också brist på bland annat mat och vatten och tillgång till mediciner och sånt där. Och mycket fokus har ju den senaste tiden riktats på att Israel har gjort det nästintill omöjligt att leverera förnödenheter till de utsatta i Gaza, framförallt i områdets norra delar då. Och leverera då via landvägen ska sägas. Och den här desperationen, den är stor. För cirka en vecka sedan så dog närmare 100 palestinier i samband med en hjälpleverans där palestinierna då hävdar att israeliska styrkor öppnade eld mot dem när de försökte nå de här lastbilarna med förnödenheter. Och FNs livsmedelsprogram sa också nyligen att israeliska styrkor har tvingat en lastbilskonvoj med förnödenheter att vända om vid en av de här israeliska kontrollstationerna. Vad vinner Israel på att inte låta förnödenheter från olika hjälporganisationer att nå fram? Det ger ju inte bra PR och omvärldens sympatier direkt.
Nej, man kan verkligen fråga sig vad de tänker sig ändå är så att säga vinsten med att göra så. Sen länge så har ju Israel haft väldigt strikt kontroll på vilken typ av material som överhuvudtaget får komma in i Gaza. Så att man har också så att säga haft restriktioner på i vilken mån man får ta in bedövningsmedel, medicin, betong. Det finns liksom en väldigt lång lista på saker och ting som israelerna kontrollerar och framförallt bestämmer hur mycket om alls som får komma in i Gaza. Så det här är en sorts fortsättning på den politiken. Det är att den blir ju så att säga mycket mer total än den var redan innan. Och jag har väldigt svårt att se att det kommer att leda, alltså gagna dem på något sätt, utan det verkar i huvudsak vara en del av någon sorts allmän bestraffningsinställning mot befolkningen i Gaza, samtidigt som det såklart också är ett brott mot diverse av krigets lagar.
Man kan ju argumentera då eventuellt för att hela den här liksom offensiven och det här krigsförandet ändå är riktat mot Hamas. Men det här med just då de här förnödenheterna låter ju absolut inte som att det är riktat mot någon annan än befolkningen. Eller finns det någon, som säger, någon sån dimension att man kanske vill komma åt Hamas via det här?
Nej, för poängen är att bland krigets lagar är de viktigaste tumreglerna är ju proportionalitetsprincipen. Och det är liksom inte proportionerligt att döda 30 000 människor på ett halvår för att leta upp en organisation. Och då kan man diskutera så att säga, om man träffade rätt, etc., etc. Men att förhindra mat från att komma in, det är en belägring. Och det är ju en kollektiv bestraffning av alla som råkar bo i området. Och det är ju per definition oproportionerligt.
Nu om vi försöker titta då på vad som ska göras åt det här. Då en sammanslutning av USA, Jordanien och en annan bestående av bland annat Frankrike, Egypten och Förenade Arabemiraten har använt sig av luftbroar, alltså flygplan då, som släpper förnödenheter då med fallskärm för att få fram en del hjälp. Men de här luftbroarna är ju lite av ett desperat och kanske ineffektivt försök att skicka bistånd. Efter då att bland annat Världshälsoorganisationen varnat för att barn i Gaza svälter ihjäl i allt större utsträckning. Och allt det här, den här horribla humanitära situationen och den här hotande massvälten då har liksom eldat på kraven att få slut på det här kriget. Vad skulle du säga, hur hårt är trycket nu på Israel och Benjamin Netanyahu styre? Hur länge kan de hålla på med den här offensiven egentligen?
Ja, alltså nu låter det kanske väldigt svartsynt, men varför måste man använda fallskärmar för att skicka in mat när den staten som förhindrar mattillförseln är en av ens främsta allierade? För Israels del så är ju Europeiska unionen dess viktigaste handelspartner. För USAs del så är Israel det landet som så att säga man understödjer mest med vapen, med pengar och politiskt stöd. Så att båda de här institutioner, både USA och EU har medel att pressa Israel att öppna gränsen och släppa in mat på ett mycket mer normalt och effektivt sätt med hjälp av lastbilar. Men man är inte villig att sticka ut hakan så att säga i den relationen. Och istället så ägnar man sig då åt vad vi skulle kunna kalla för någon sorts PR-stunt där man släpper några fallskärmar med mat.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har ju inte gjort någon hemlighet av vad han vill. Men finns det något politiskt tryck i Israel från annat håll att få slut på det här kriget? Eller är alla politiker av någon betydelse bara med på det här tåget nu?
Jag tror att det finns politiker i Israel som skulle vilja föra kriget på ett annat sätt. Däremot ser inte jag i den politiska eliten i Israel någon större vilja att fundera kring vad kriget ska leda till. Så att jag tror att man måste här ändå vara lite realistisk i att den israeliska politiska eliten och opinionen anser att det här kriget är fullt berättigat. Sen kan man diskutera hur det ska föras lite grann och framförallt hur man ska göra det så att man inte alienerar USA och Europa. Men att det ska föras och att målet att så att säga grundligen förstöra Hamas både är rimligt och realistiskt verkar det som de flesta politiker är med på. Och det är ju det som lite grann är problemet. Även om Netanyahu försvinner imorgon så kommer liksom inte kriget och effekten av kriget att plötsligt upphöra. Sen ska man såklart också komma ihåg att Netanyahu som politiker är inte särskilt populär bland väldigt många israeler. Så att ett regeringsskifte kommer att ske förr eller senare. Men det innebär inte per definition att konflikten med, så att säga, i Gaza därmed kommer att upphöra.
Mm. Nu om vi återvänder till så att säga, den stora spelaren i det här sammanhanget och USA. Förtrycket är ju inte bara på Israel utan även på USA just att göra någonting åt situationen. Och USAs president Joe Biden försöker gå någon slags balansgång på en väldigt tunn lina mellan att vara den fria världens försvarare samtidigt då som de här hemskheterna i Gaza pågår och blir allt värre. Hur långt måste Israel gå innan Biden känner att nu måste han sätta ner foten ordentligt?
Ja, det tror jag faktiskt är en fråga som många i hans eget utrikesdepartement också har frågat sig. Det är ju intressant att just den här konflikten och den amerikanska positionen har ju genererat väldigt mycket missnöje internt inom statsapparaten. Så att jag tror att Biden i detta leder väldigt mycket personligen, den här oviljan att sätta ner foten gentemot Israel. Och att det finns en hel del personer över hans egen regering som tycker att han har varit alldeles för snäll, så att säga.
Men nu går ju lite narrativet också sen då att om USA bara nu skulle då säga nej, nu får det vara nog, så då slutar Israel på en gång. Men har USA verkligen den makten att sätta stopp för kriget när som helst?
Ja, man kan säga att det har funnits ett par tillfällen i historien då amerikanska presidenten verkligen har rutit till gentemot sina israeliska motparter. Och då har de tvingats att lyssna. Det gäller både när Israel invaderade Libanon i början på 80-talet. Och det gällde även expanderingen av bosättningar på 90-talet. Så att vi har några få exempel. Så anledningen till att det inte finns så mycket att gå på, det är inte därför att vi har en lång räcka av misslyckanden. Utan det är snarare därför att USA väldigt sällan har velat använda all det inflytande, ska vi säga, som de ändå har gentemot Israel. Så jag tror att om de hade till exempel inte levererat så mycket vapenmateriel för det här kriget, också varit mycket tydligare med hur de får användas, då hade det definitivt påverkat vad israelerna vågat och kunnat göra. Men det har man alltså inte gjort.
Men vad skulle det här innebära då? Jag menar, du sa här just att om man inte skulle skicka sådana mängder vapen, och det har ju man hört från annat håll också, just att den här vapenleveranserna borde upphöra. Och om USA faktiskt satte ner foten, krävde att Israel backa och att man skulle avsluta det här kriget. Så där rent konkret och politiskt, vad skulle det få liksom för konsekvenser?
Ja, man kan ju titta på en sak som Biden gjorde som någon sorts halvmesyr för ett par veckor sedan. Och det var ju att han satte ett par av ledarna för bosättarna på Västbanken på en no-fly-list. Det vill säga att de får inte åka till USA därför de bryter mot internationell lag genom att bygga nya bosättningar på ockuperad mark. Och det ledde till en enorm uppståndelse i Israel också. Därför det är första gången det sker. Man kan säga att USA skulle också ha en smekmånad där bara chocken över att de överhuvudtaget försöker utöva tryck mot Israel skulle i sig ha en effekt oavsett vad den faktiska sakfrågan där de sätter trycket innebär. Och det finns mycket de skulle kunna göra. De ger Israel vapenleveranser till ett värde av 3 miljarder dollar varje år. Har väldigt förmånliga handelsavtal med Israel. Så att det finns väldigt mycket man kan göra just därför att Israel är väldigt integrerat i de internationella västdominerade finansiella och handelssystemen. Och det innebär ju då att per definition så finns det också mycket som är exponerat gentemot amerikansk och europeisk lagstiftning.
Det är ju som sagt ganska mycket som har hänt här nu under de här månaderna. Som du sa själv, en stor del av Gaza är ju förstört. Kan Gaza återhämta sig efter det här ens?
Det beror helt och hållet i vilken kontext det sker. Alltså sker det en kontext som man tänker sig Netanyahus fredsplan, den här så kallade fredsplanen han la fram nyligen som även amerikanerna delvis tog avstånd ifrån, där Israel fortsätter att så att säga ockupera och kontrollera Gaza, då tror jag att den återuppbyggnaden kommer bli väldigt svår och väldigt långsam. Därför att de som i slutändan ska betala för den här återuppbyggnaden, det är rika arabländer till exempel. Och de kommer ju inte göra det om det enda det handlar om är att återuppbygga ett fängelse för Israels räkning. Så att de är ju tvungna även av rent inrikespolitiska skäl att kunna visa att den återuppbyggnad de deltar i är tänkt att vara ett steg, förvisso ett tidigt steg, men ett steg på väg mot en palestinsk stat. För i alla fall så innebär det bara att Israel har outsourcat sina säkerhetsbehov och sina välfärdsbehov för ett område de ockuperar till en massa andra länder.
Tack så mycket Rosbeck Parsi för att du var med i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Thomas Selén. Jonna Nupponen producerade. Satt Olmanen stod för tekniken. Och som alltid, kom ihåg att logga in med ditt yllekonto, favoritmarkera Nyhetspodden och fortsätt lyssna på oss.